Jag kommer att ta ett par, kanske tre söndagar och tala om andens frukt. Så det här är andens frukt del 1 idag. Får vi se hur långt vi kommer. Och du som har din bibel med dig kommer få använda den en hel del idag om du vill. Har du ingen bibel med dig så finns det förhoppningsvis biblar framför dig. Någon bibel i alla fall, så får du leta. Eller så kan man ju använda om man vill. Det går bra det också. Då hittar man ju exakt den översättningen som jag använder också, som är Folkbibeln 98, ifall ni undrar. Jag vill börja med att läsa ifrån Galaterbrevet, det 5:e kapitlet. Galaterbrevet kapitel 5, och jag ska läsa måste ju hitta Galaterbrevet först. Så där, kapitel 5. Och så vill jag läsa ifrån vers 16 och framåt. Och så här står det. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden så står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Och jag säger er i förväg vad jag redan har sagt, att de som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Och det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Amen. Jag läste sakta om eftertanke så att du skulle få smaka på orden. Nu vet jag inte vilken översättning du läste ifrån, men har man den översättningen som jag har till exempel, Folkbibeln, då står det ande med stort A. Och jag har gjort så för att verkligen urskilja vad är ande vi pratar om. Och det talar ju om att köttet och anden står i motsats för varandra. Eller mot, ja, står i motsats då till varandra. Och vad är köttet för någonting? Jo, det är inte bara det här fläsket, utan köttet är all den här, alltså fallna människans vilja att göra sitt eget. Det jag vill, det jag liksom önskar, och jag gör som jag vill, jag är min egen och skit i mig, höll jag på att säga, förlåt språket, utan jag gör vad jag vill själv. Och vill jag vara arg, så vad har du med det att göra? Och jag har rätt min sanna att ta hem då. Ni vet, allt det här som vi människor kämpar med. Men så står det att anden kämpar ju emot köttet. Alltså står i motsats till varandra. Och det är inte så att det är inom oss att anden, alltså varann, mänskliga ande, människans ande, Rubens ande som kämpar mot Rubens kött, och så är det en kamp här inne. Är ni med? Utan vad som hände är ju att Guds hjärta och Guds, den helige ande, just liksom är ju i motsats till allt det som synden och köttets begär står för. Så av den simpla anledningen är det absolut inte, men så sände ju Gud son Jesus Kristus för att dö för våran skuld, för att ta vårat straff, för att ta allt vårt skräp och sen ta sin boning i oss och arbeta i oss. Och därför så uppmanas vi här i texten att leva ett liv genom anden och i anden, att Guds helige ande får liksom vara våran hjälpare. Är ni med? Jag har använt den här mannen som illustration många gånger, nu får han komma igen. Ja, du kan stå jämte mig här. Du kan stå jämte mig här. Och det här är den helige ande just nu. Okej? Okay? Och den helige ande, han har tagit sin boning i mig. Så han och jag är ett. Ah! Vi är ett. Men, du vet, den här kära systern som sitter längst fram här, Magdalena, hon har ju faktiskt betett sig illa mot mig. Så nu, min sann, så ska jag ge henne. Jag ska ha min sann, du vet. Och jag vill göra någonting som är inte är bra. Men vad händer då? Precis det som händer just nu. Att anden hjälper mig. Exakt. Och fyller mig istället med, alltså byter ut någonting i mig som är den här ilskan och allt det här. Och producerar istället i mitt liv någonting som kallas då för andens frukt. Är ni med? Så då tar anden så bara, och bara ah, frid, självbehärskning, ah, glädje. Ja. Så fast jag vill göra det så hjälper anden mig så att jag inte gör det. Är ni med? Och det här handlar min predikan om. Introduktion. Tack anden. Så när vi läser den här texten så står det att köttets begär eller köttets frukter, de är uppenbara. Det är bara elände och bedrövelse och saker som egentligen är superegoistiska. Men andens frukt, det är just det här som vi har läst om. Det är kärlek. Det är glädje, det är frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det är andens frukt, inte Rubens frukt. Är du med? Ibland så får vi den uppfattningen eller tänker så här att ja, men nu är jag ju kristen och då måste jag pressa fram det här. Och då har du fått det hela om bakfoten. Men däremot om vi lever i anden, det är inte att vi svävar runt som ett spöke, utan att om vi umgås med den helige ande, låter Guds ande jobba i oss. Efesierbrevet 5:18 står så här, jag kan citera det snabbt, att berusa dig inte med vin, står det, som står någonting mer där i versen som jag inte kommer ihåg. Det står det, utan låt er allt mer uppfyllas av, vem då? Den helige ande. Och hur uppfylls vi av anden? Jo, genom att umgås med vad anden säger, att vi umgås med Herren i bön och öppna våra liksom öron, vårt hjärta till att höra vad är det Gud säger till oss. Och givetvis är det så att vi behöver ta steg själva. Vi behöver ju vilja och säga, nej, men jag vill inte vara dryg mot den där personen, utan jag vill vara annorlunda, så Herre, hjälp mig. Är du med? Det är inte så att vi bara liksom glider med, eller vad ska jag kalla det för. Och men Gud vill genom sin ande. Kom ihåg att ande här i texten jag läste med stort A. Okej? Okay? Vandra i anden, står det vers 16. I Guds ande. Köttet söker det som är emot anden, stort A. Och anden söker det som är emot köttet. Ja. Så låt oss vandra i anden, med anden. Och den första frukten, och det intressanta är, hur förvirrande den låter, så står faktiskt frukt i singular. Det står inte andens frukter, utan anden producerar en frukt i dig som är mångfacetterad. Den här, vad heter det? Om man käkar vid jul. Vad heter det? Mandarin, så heter det. Jag hade bara bergamata i huvudet. Liksom una tangerina. Som en mandarin, heter det. Så det är en frukt, men det är så mycket i den där. Och den första av dem är ju kärleken. Och låt oss gå till första Korinthierbrevet. Det första Korinthierbrevet. Och det står så här ifrån kapitel 12 och den 31 versen. Så står det så här. Men sträva efter nådegåvor, som det är nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. Och så säger han så här. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade, vad då för någonting? Kärlek. Så vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Om jag ägde profetisk gåva, kände alla hemligheter, wow, hade all kunskap, 5 doktorsgrader. Om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg och skryta om det, höll jag på att säga. Men inte hade, vad då? Kärlek, så vore jag, vad då? Ingenting. Det blir bara tomt. Det blir bara ekar bara. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade, vad då? Kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Jag menar, och Paulus, när han skriver här till församlingen i Korinth, han är så tydlig med att kärleken, den första gåvan, eller frukten, eller facetten av frukten som nämns här, den är oumbärlig. Det är liksom number one. Kärlek. Att älska. Och då är det nämligen så att Bibeln talar ju faktiskt om olika sorters kärlek. Kärlek på svenska. Men i det grekiska språket, som är betydligt mer beskrivande än vad det svenska språket är, så talar man om 3, möjligtvis 4 olika sorters kärlek. Den ena sortens kärlek som man pratar om, det är eros. Skrev jag med ett där, det gjorde jag. Eros. Och för många är den kärleken känd som en erotisk kärlek, inte minst utifrån grekisk filosofi och Platon och så vidare. Men vad handlar erotik om egentligen? Igen, erotik handlar om en egoistisk kärlek. Det jag ska ha och jag ska tillfredsställa, liksom bli tillfredsställd. Men det behöver inte bara vara en erotisk kärlek, utan jag kan drabbas av eros när jag går förbi sista hyllorna på Willys. För då i gången näst längst bort, nej i mitten någonstans, där finns det Marabou mjölkchoklad. Och jag älskar, jag eros Marabou mjölkchoklad. För när jag äter Marabou mjölkchoklad, då blir jag väldigt tillfredsställd. Är ni med? Den är egoistisk, jag ska ha. Så Bibeln talar om att det finns en eller det finns i det grekiska språket då, olika typer av kärlek. Så eros är en egoistisk kärlek som liksom bara är för mig. Och sen finns det ju en annan typ av kärlek som är filia eller fileo. Det finns lite olika böjningar på det. Och det är ju den kärleken som man har vänner emellan bland annat. Och en kärlek som man också har till sina föräldrar. Men det är en kärlek som, ja men Danne, du behöver inte komma fram hit, men jag älskar Danne. Han är min vän. Men vi har ju ett utbyte av varandra. Han är ju snäll mot mig och jag är snäll mot honom. Så jag filear honom och han filear mig. Inte så här då, utan ni vet. Vi älskar varandra. Alltså det är en vänskaplig kärlek. Dryg mot mig och behandla mig dåligt, då kanske försvinner den där fileo-kärleken. Är ni med? Därför att den är ju bara liksom unilateral, använda ett annat språk. Den är ju bara ensidig. Om bara jag skulle älska och inte han filea och bara jag filear, då dör det ut. Är ni med? Men så finns det ju den här tredje sortens kärlek som Bibeln använder, där det står flest gånger om. Och det är den kärleken som är kärleken agape. Och den kärleken, det är Guds kärlek. Det är också den kärlek som finns mellan föräldrar och barn. Som det här, och jag gör allt för mitt barn. Är ni med? Men den kärleken kan ju faktiskt, ja men nu känner ju säkert till exempel om föräldrar som struntar i sina barn. Den här, alltså det är en kärlek som är utgivande utan att räkna någonting tillbaka. Om man ska beskriva den. Den är alltså utgivande, oegoistisk eller icke-egoistisk och beror mindre på känslorna än viljan och beslutet att älska. Det är den kärleken som kallas för agape då, eller i det grekiska språket. I skriften möter vi både filia och agape ifrån Guds sida, framförallt genom Jesus. När det står till exempel att Jesus han umgicks med syndare och publikaner och var deras vänner, står det. I Matteus 11 står det bland annat. Då används det här ordet att älska som vän och ha en vänskaplig kärlek. Och då har ju vissa översättningar står det att han var vän med dem då. Men det är det här liksom dubbla utbytet. Ja, men jag hänger med dig för jag gillar ju dig och du gillar ju mig. Det är ju liksom, det är den typen av kärlek. Men kärleken agape, den är spontan i Guds hjärta. Men den är inte spontan i våra hjärtan utan att Guds ande får ta sin boning i oss och jobba i oss och producera den kärleken som just är den utgivande, icke-egoistiska. Och den kan ju bara finnas utifrån, alltså utifrån att Gud gör någonting i våra liv. För kom ihåg Galaterbrevet 5, köttets gärningar och anden står i motsats. Är ni med? Och då fortsätter vi i första Korinthierbrevet 13. Och ifall någon undrar, så var det vår kärlek här? Så står det vad då för någonting? Agape. Agape. Då står det så här. Agape är tålig och mild. Agape avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Och den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting. Och den uthärdar allting. Agape upphör aldrig. Men profetiorna ska upphöra och tungomålstalen ska tystna. Och kunskapen ska förgå, till vi förstår till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, jag tänkte som ett barn, som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnliga. Och nu ser vi en gåtfull bild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Och nu består tron, hoppet och agape. Dessa tre, men största av dem är kärleken, agape. Det är till och med större än tron. Inte för att tron inte har någon betydelse, men tron visar agape. Du som var med här i onsdag så läste från Jakobs brev om tro och gärningar. Du förstår vad jag pratar om, att tron visar sig på något sätt i våra liv genom det vi gör. Och jag vet inte vad jag har för bild här. Ja, just det, så osjälvisk och utgivande. Och det bästa exemplet på kärlek, alltså den här agape-kärleken, den finner vi i Gud. I Gud själv. Om vi går till Efesierbrevet. Efesierbrevet, det första kapitlet. Och den femte versen så står det så här. Återigen, här står den här kärleken då, agape. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Alltså Gud i sin osjälviska, utgivande kärlek. Han tittade på Ruben och så sa han så här. Är Ruben värd att älska? Nej. Har Ruben skött sig? Nej. Är Ruben perfekt? Nej, definitivt inte. Men han säger så här. Jag vill vara utgivande, osjälvisk mot honom, så jag dör i hans ställe. Jag tar hans plats och sätter honom fri. Jag gör allt för honom. Och samma sak så säger han om dig. Sån är agape-kärleken. I kapitel 2, du som har Bibeln öppen, kapitel 2, vers 4 och 5, då står det så här: men Gud som är rik på barmhärtighet, han har agappat oss med en sån stor agape. Han har älskat oss med en sån stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han genom, eller att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Och så står det, av nåd är ni frälsta. Nåden hänger ihop med vad då för någonting? Guds osjälviska, utgivande kärlek. Är du med? Och så kommer ju utmaningarna då. Matteus 22. Matteus 22. Och det här är ju en utmaning för oss alla. Matteus 22, vers 37 till och lite framåt där. Jag kan börja i vers 34. Det står så här: fariseerna hörde att Jesus hade gjort saduceerna försvarslösa. Samlades kring honom. Fariseerna och saduceerna, de höll inte riktigt ihop. Men de trodde på lite olika saker, och om änglar och sånt där och uppståndelse, det var de oöverens om. Och nu hade de lyckats att ställa en fråga till Jesus, och Jesus svarade till vad heter det, de enas favör då. Nu ville de lyssna lite mer, och så en av dem, en laglärd, ville sätta på prov och frågade honom: mästare, vilket är det största budet i lagen? Nu vill vi höra. Och svara: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela ditt förstånd, utan att räkna med att du får något tillbaka. Ska jag säga det igen? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, utan att räkna med att få någonting tillbaka. Det står inte så i texten, utan det la jag ju till. Men det är nämligen så att han använder ordet agape. Du ska vara osjälvisk mot Gud. Du ska vara utgivande mot Gud. Det är den typen av kärleken som Gud vill ha ifrån dig. Är du med? Den kärleken som säger det spelar ingen roll. Är det Habakkuk, tror jag, som slutar sin bok genom att skriva så att även om allt går fel, även om skörden slår fel, även om allt blir elände, så vill jag i alla fall lova Gud. Även om jag inte blir helad, även om jag inte får mitt bönesvar, även om jag inte får se det jag trodde jag skulle få se, även om inte det händer, om det, nej, ni vet, hela listan. Även om jag inte mår bra, även om jag är tjurig, även om jag är vad än jag är för någonting, så vill jag ändå älska Gud. Det är det som det största och första budet säger, om vi ska vara lite radikala och våga vara det och utmanande. Är du med på vad jag... Är du, förstår du min predika? Kärleken, agape. Det där Bibeln säger. Och så fortsätter han. Och detta är då det största. Det kommer ett som liknar det. Och du ska älska osjälviskt och utgivande din nästa. På samma sätt som du älskar dig själv. Precis som du är osjälvisk mot dig själv. Eller på sig kan man vara det. Det kan man inte. Men precis som du vill vara utgivande mot dig själv och liksom och så. Så ska du älska din nästa. Det här är ju bara wow, så stort. Och man känner, Gud, hur kommer det här funka? Det går ju inte. Tycker de den? Eller hur? Eller är det bara jag som tänker så? Men Jesus, liksom, han utmanar, och det här är ju från Gamla testamentet också. Men låt mig säga detta, att vi, den villkorslösa kärleken agape, den kommer ifrån Guds hjärta, och den kan inte dövas utan att Gud griper in och gör någonting i oss. Så du kan inte i dig själv pressa fram en agape-kärlek och säga, åh ja, nu ska jag älska allt och alla, och allt är bara frid och fröjd, och du vet, flower power. Det går inte. Men Gud, han gör någonting i våra hjärtan. Och därför är ju det här löftet i Hesekiel kapitel 36. Hesekiel 36, nu får vi bläddra i Gamla testamentet. Och den 26 versen. Då står det så här. Och jag ska ge er, vers 26, 36 och 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Och jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Och jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina bud och följer dem. Tänk det här fantastiska löftet ifrån Gud. Var inte orolig. Jag ska hjälpa dig. Jag hörde en predikant säga så här en gång, och jag har tagit det här ordet till mig. Han sa så här. Gud litar inte på dig, sa han. Litar han ut över oss. Jag bara, va? Ja, men Gud litar väl på dig? Nej, Gud litar inte på dig. Och så pausade han. Och så sa han så här. Han litar på sin ande i dig. Och då tänkte jag så här, wow, tack gode Gud för att din ande då är i mig. För du får ju då jobba med mig. Och grejen är ju att, precis som jag illustrerade här med Danne och anden, att det, jag menar, vi är ju inte fullkomliga någonstans, utan vi, bägaren både rinner över och vi blir sura och griniga, och vi klassificerar människor och vi gör sånt som absolut inte är bra. Jag gör sånt. Men när jag är på väg påminner ju den helige ande i mig vad som är Guds ord, vad som är Guds vilja, vad som är det som är gott och fullkomligt och vad som är hans frukt i mitt liv. Och då får jag ju ta ett beslut. Är ni med? Då får jag ju säga, okej, heligande. Förlåt mig. Jag är på väg åt fel håll. Jag är på väg att göra fel saker. Jag är på väg att tänka fel. Hjälp mig. Och så hjälper den helige ande oss i vår svaghet. Och visst är det fantastiskt. Och vi får vända om, vi får ångra, vi får be om förlåtelse, vi får göra upp, vi får rätta till grejer som har blivit fel därför att han hjälper oss. Ett bibelord till, sen ska jag landa. Andra Timoteus brevet. Andra Timoteus. Det första kapitlet. Och den sjunde versen. Det står så här. Kan tyckas ryckt ur sitt sammanhang, men det hoppas jag inte att det är. Så här står det. Ty den ande Gud har gett oss. Gör oss inte modlösa. Jag kommer inte fixa det här. Det här går inte bra. Så gör inte Guds ande med dig och mig. Guds ande gör dig inte modlös. Får dig inte att tappa hoppet och tappa orken och tappa energin och initiativet och försöken och, liksom och viljan att göra det som är bra. Nej, den gör oss inte modlösa, utan Guds ande, vad då för någonting? Det är kraftens. Han ger dig kraft att vandra enligt hans bud. Han ger dig orken och styrkan. Och Guds ande är kärlekens och självbehärskningens ande. Visst är det fantastiskt? Allt det här vill Guds ande göra i dig och i mig. Och så, alltså det finns ju så många bilder i Bibeln som är så goa. Tänk att Guds ande, en bild på Guds ande är ju alltså att han smörjer oss. Och när Bibeln talar om att bli smord, så är det ju inte som vi gör ofta med lite så här olja i pannan, utan det är verkligen glugg, 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 så. Ja. Och tänk att vi är alldeles nersmorda med olja. Jag brukar ha olja i skägget. Jag oljade in skägget idag. Sen höll jag knappt inte på att få bort olja. Allt blir oljigt. Och det är en sån bra bild. Att vara smord. För du vet, den här smörjan, den förhoppningsvis så fastnar den ju på andra också. Och när en leer kommer och försöker liksom stjäla fienden, djävulen, nu min sann ska jag ta tag i Ruben och så ska jag dra ner honom i köttets fördärv igen. Och så tar han tag i mig och så bara slinker undan. Varför då? Jo, därför att jag är hal. Inte på ett negativt sätt. Utan för att jag får vara insmord av den helige ande. Det vill jag vara. Åh, jag vill vara så insmord av den helige ande så att allt blir smörjigt och kladdigt runt omkring mig på positivt sätt. Blir liksom bara, åh. Jag tror det var på Nyhem. Jag såg någon videopredikan för massa år sedan där de lät en kille gå så här längst fram. Jag tror de hade satt på papper på golvet och så smorde de faktiskt in honom. De öste olja över honom och så gick han där och så vart han hade gått. Så såg man att det var så här oljefläckar. Ah, tänk om ditt och mitt liv får vara så. Att andens verk, andens smörjelse får ta plats och gåvorna liksom får bara växa och den här frukten får bli synlig mer och mer. Vill inte du det? Jag vill det. Jag vill det. Att kärleken får liksom bara wow. Kärleken får ta plats. När någon jämte mig gör något dumt och så bara kärleken. När någon sårar mig så bara kärleken. När någon gör något gott, kärleken. Är du med? Det är inte så att vi i Bibeln säger så här, men nu ska du blunda för allting och allt är okej. Okay. Det är inte det handlar om. Men förstå kärleken rätt. Förstå nåd, alltså gåvan, frukten som Gud producerar i våra liv. Amen. Tack Jesus. Ska vi be tillsammans? Jag vet inte om du vill sitta eller stå. Vill du ställa dig upp får du göra det. Du har suttit länge. Jag vill stå här en stund. Och vill du med mig be en bön och säga, Herre kom. Herre, låt den delen bli synlig i mitt liv. Så får du jättegärna stå upp. Du får sitta också om du vill, men vill du be med mig så bara sträck ut dina händer där du är. Tack Jesus. Tack Jesus. Och du får jättegärna börja spela så småningom här, Danne. Vi längtar efter att din ande får verka mer i våra liv. Herre, att din ande får blåsa över oss, Herre. Att din smörjelse, din närvaro får bli än mer markant i våra liv, Herre. Och Herre, allt det som liksom kan producera oss själva, för att det är omöjligt. Herre, så ber vi att du får jobba i våra liv. Att du får mejsla fram din karaktär i oss. Att du får jobba med oss. Och Herre, vi tackar dig för att du har älskat oss först. Och Herre, jag vill be, låt mig få älska dig, Herre. Även om jag inte skulle höra ett pip ifrån dig. Även om jag inte skulle se någonting ifrån dig, så vill jag ändå älska. Samtidigt så tackar jag dig för jag vet att ditt ord säger att du belönar dem som söker dig. Och Herre, det är därför som vi ber den här bönen. Herre, kom. Kom Herre. Herre, tack för din godhet. Tack för din agape-kärlek som är god rakt igenom. Herre, vi vill din strål. Kom här. Kom heligande. Och Herre, jag ber att du ska få skölja av och skölja bort det som inte bör finnas i våra hjärtan. Herre, du vet, du känner mitt hjärta här. Du känner mina tankar, du känner min frustration. Herre, du känner de sår som finns. Och Herre, jag bara ber, kom. Kom med din andes läkedom. Tack Jesus. Kan inte vi stå upp tillsammans? Sträck fram dina händer och sträck ut dem till Herre och säg, kom Herre. Därmed älskar dig. Därmed älskar mina medmänniskor. Herre, kom med din godhet över våra liv.